Vi ska läsa en del i Bibeln, ganska mycket kanske till och med, som jag tycker, om Israel. Det är ju ett kapitel eller ett ämne som är väldigt försummat i teologin. Också i förkunnelsen i våra kyrkor. Ofta finns det liksom bara som ett underförstått jaså, att Israel blev till för att Jesus skulle bli till. Och när han hade blivit till och farit upp till himlen så var också allting undanstökat. Och Israel hade mist sitt intresse. Men ju mer man läser i skriften om Israel och om Guds plan för mänskligheten, för dig och mig, desto mer ser man att Israel är så att säga Guds hemliga agent. Den här som verkar i det tysta och kanske inte alltid ens själv vet riktigt vad det är som sker och varför. Gud utvalde ju i alla händelser detta folk. Och sedan har ju många tyckt att Gud valde fel. Det är ju det som vi på vanlig svenska, vill jag på säga, det är ju på latin kallar för antisemitism. Hedna folkens strävan att bevisa för Gud att han valde fel folk. Men det har Gud inte gjort. Han gör inga dumheter, utan han har valt precis rätt. Och när man tycker att allting har väl ändå glidit Gud ur händerna, så är det min önskan den här helgen att vi ska se att Gud har greppet totalt. Han vet precis vad han gör. Problemet är att vi inte förstår. För att även om våra hjärnor går att använda till mycket, så går de inte att använda till riktigt vad som helst. Utan vi behöver uppenbarelse och vi behöver få läsa i skriften om Guds vägar och Guds vishet. Vi behöver få börja med lite självkännedom. Därför att om vi ska förstå Guds vishet, så måste vi också ha lite klart för oss varför vi har så svårt att läsa innantill och varför vi har så svårt att ta till oss det som står. Lite självkännedom. Därför att det hela går ju ut på dig och mig och sådana som du och jag. Vi ska frälsas. Vad betyder det? Vad är det egentligen vi behöver hjälp med? Och vad är målet för det hela? Vad är Gud ute efter? Varför kunde han inte gjort det annorlunda? Vi ska inte stå på huvudet i de frågorna, men vi ska i alla fall beröra dem lite grann, därför att annars blir resten svårt att ta till sig. Så vi börjar i början, Första Mosebok 3. Och läser om syndafallet. Så jag börjar från början i kapitel 3. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på den båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Det här är en fantastisk berättelse. Tänk så mycket tjocka psykologiböcker det har skrivits om hur människan fungerar och varför hon är som hon är och varför man aldrig kan räkna ut vad det är hon ska hitta på. Här finns ju allt sammans liksom koncentrerat. Om vi bara förstår att, så att säga, späda ut koncentratet så att det blir en drickbar juice av det hela. Vi ska försöka. Gud hade alltså ställt ett träd med kunskap om gott och ont mitt i lustgården, och så hade han sagt till människorna som inte visste vad det ville säga att dö: ät inte av den här, för då kommer ni att dö. Och så kommer ormen, och det är tydligen en paradismiljö det här, på så vis att orm och människa kan prata med varann. Numera får man ju ibland se tv-program om folk som kan prata med hundar och hästar och så här, och kanske också till och med höra vad hästen säger. Men här gick det tydligen en detaljerad konversation mellan människa och orm. Och då är ju frågan den, vad är det ormen lockar med? Vad är masken på kroken för någonting? Jo, det är att få bli som Gud. Men var de inte det? De var ju skapade till Guds avbild. Nej, det är inte samma sak. Det är det som är så listigt. Därför att om du är Guds avbild så är Gud originalet och du är så att säga en spegel som återger något av det fantastiska sken som strålar ut ifrån Herren. Men om du är som Gud så behöver du inte Gud, utan då räcker det med dig själv. Då är det du som strålar och människor häpnar över hur fantastisk du är. Vem vill inte bli som Gud? Ett eget litet lyse. Och här får vi också veta att kvinnan visste att de inte fick äta. Det är också viktigt. Därför att det som sedan sker, det är ett uppror emot Gud. Och det är så grundläggande att vi har klart för oss att mänsklighetens historia börjar med ett uppror och fortsätter med ett uppror. Och det är upproret som är problemet i långa stycken. Och det upproret, det startar ju egentligen innan hon börjar plocka frukter. Hon blev så förtjust i det där trädet. Åh, det var så lockande, och inget träd i lustgården gick upp emot detta fantastiska träd. Det var lockande, man fick förstånd av det och så vidare. Det som Jesus säger, att en man som ser på sin nästas hustru och önskar sig någonting ihop med henne som han inte borde önska sig, han har redan syndat. Själva, vad ska vi säga, lockelsen är ju destruktiv i sig själv. Så att detta att hon sen tar en frukt, det behöver ju inte vara ett äpple för det, men kunskapens frukter är ju farliga. I den gamla översättningen stod det kunskapen på gott och ont. Det är lite svårt ur hebreiskan att utläsa precis om det ska vara på eller om, men jag tror att kunskap om gott och ont är exaktare. Om det alltså är så här att frälsning handlar om att komma till rätta med ett uppror, att mänsklighetens historia är en fortgående krönika av hur generation efter generation på olika vägar prövar att göra uppror emot Gud. Då blir ju vår nästa fråga: vad då för ett sorts uppror? Uppror kan man ju göra på många sätt, men hur ser det här upproret ut? Ja, det är ju alltså ett knepigt uppror. Det är därför som vi får det mesta av det här på blinda fläcken i våra ögon. Att vi inte ser vad det handlar om. Därför att det handlar ju inte om att bli inbrottstjuv. Det handlar inte om att bli bankrånare. Det handlar inte om kriminalitet eller vad ska vi säga, destruktivitet överhuvudtaget. Utan upproret består ju egentligen i något väldigt fint, att bli som Gud. Det är bara det att bakom den önskan ligger önskan att avskaffa Gud. Att säga till honom att nu behövs du inte längre. Nu kan du försvinna. Och det ser vi ju i vår egen samtid. Ju mer kunskap vi fick, desto mer sa vi att Gud finns inte och han har aldrig funnits. Hur kan vi veta det? Jo, vi har så mycket kunskap. Vi kan göra bilar och mobiltelefoner och skicka raketer till Saturnus kan vi också göra. Vi kan inte avhjälpa svälten i världen, men raketer kan vi göra. Det är ju inte så dumt. Och eftersom vi kan så mycket så kan ju inte Gud finnas. Kunskapen har en underlig förmåga att förblinda oss. Men som sagt, motivet är problemet. Människan som vill bli som Gud. Ibland blir det väckelse och människor bara möts i glädje och allt det är enkelt och skönt och det liksom bara går. Men ibland blir det så där väldigt professionellt och då kanske det inte är Guds ande längre, utan människors organisationstalang, människors förmåga. Vi måste lära oss att se skillnaden. Därför att det vi kallar helgelse, det kan ju vara just frukten av andens närvaro i våra liv. Men vi kan ju också sätta en ära i att vara väldigt helgade. Åh, min helgelse ska ni få se på, det grejer det. Ja visst, då är vi tillbaka i lustgården och står där med vårt träd igen. Att vilja bli som Gud. Att göra sig själv rättfärdig. Att göra sig själv så from och så underbar och så enastående. Det är därför det här är så svårt. Därför att helgelse är ju något fantastiskt fint så länge det får vara en gåva från Gud. Men hemmagjord helgelse klarar vi oss väldigt bra utan. Den som du åstadkommer själv, den skapar bara problem, konflikter, jämförelser, tråkigheter, splittring och elände. Om vi förflyttar oss till fjärde kapitlet så får vi nu se lite grann av frukten. Vad blev det nu efter denna händelse? Första Mosebok 4. Mannen kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man från Herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain: varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Kain talade med sin bror Abel. Och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain: var är din bror Abel? Han svarade: jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Då sa han: vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. Två bröder offrar till Herren. Och de tog av det de hade. Herren såg till Abels offer, men han såg inte till Kains. Får Gud göra så? Ja, det får han. Fick han inte det så var han inte Gud. Men är det kärleksfullt att göra så? Ja, varför inte? Det beror ju på vad Gud vill åstadkomma. Därför att vi är så väl medvetna om att det finns ett uppror i människonaturen. På barnkalas ska alla ha lika lång korv och lika mycket saft i glasen. Häll inte upp hallonsaft till den ena och Coca-Cola till den andra, för då blir det bråk. Lika mycket av allt till alla. Och det är vårt sätt att, så att säga, försöka täcka över upproret som vi i det här fallet kallar för avund. Men framgången är ju bristfällig. För ju mer vi närmar oss jämlikhetens stadium, desto mer känner sig alla diskriminerade. Vilket inte betyder att vi ska diskriminera människor, förstår man nu rätt. Men på något sätt så kommer vi inte till rätta med ömtåligheten i människonaturen på det här sättet. Gud väljer en helt annan väg, och den måste vi lära oss att urskilja från början. För om vi inte ser den, så är det väldigt mycket som går oss förbi i skriften. Gud gör så här att han utmanar mörkret i människan. Har Gud rätt att se till Abels offer och inte till Kains? Ja, det har han. Han har rätt att göra så. Därför att imorgon kan han se till Kains offer. Och i övermorgon kan han se till bägge två, och fredag i nästa vecka kan han se till ingen av dem. Gud har rätt att göra så. Men Gud vill övertyga oss om att det här problemet som finns hos oss alla, att det är ett långt allvarligare problem än vad vi i regel är medvetna om. Och för att övertyga oss om det, så låter han olika saker hända som gör att det här problemet lyser fram så starkt att vi inte ens själva kan förneka det. Därför att när jag inte längre kan förneka att det här är problemet i mitt liv, vilka uttryck det sedan tar sig, då är ju omvändelsen nära. Men hur ska jag kunna omvända mig om jag inte vet vad problemet består i? Då kanske jag inte ens kan förstå att ropa på hjälp till omvändelse. Omvändelse från vad och till vad? Vi kan titta i Matteus evangelium i det 20 kapitlet och läsa en liknelse som Jesus berättar. Matteus 20:1. Himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. Han sa till dem: "Gå ni också till min vingård. Jag ska ge er en rättvis lön." Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa till dem: "Varför står ni här hela dagen arbetslösa?" De svarade honom: "Därför att ingen har lejt oss." Han sa då till dem: "Gå till min vingård ni också." På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare: "Kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första." De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa: "Det där som kom sist har gjort en timme och du har jämställt det med oss som har stått ut med dagens slit och hetta." Han svarade en av dem: "Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska de sista bli de första, och de första bli de sista." Tänk en sån irriterande liknelse. Första gången jag hörde den så gick jag i småskolan, som det hette på den tiden. 7 år gammal var jag. Jag hade en väldigt from fröken. Så att hon berättade mycket om Jesus. Och jag tyckte den här liknelsen var minst sagt anstötlig. Och det är den ju. Och den är ju till för att vara det. Därför att vi tycker att det här är ju toppen av orättvisa. Och så står vingårdsmannen där och säger: "Ska du med onda ögon se på att jag är så god?" Och då är ju frågan: hur står det till med våra ögon? Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Och det kan ju vara ett ord som kanske drabbar oss alla här ikväll. Att Gud talar om för dig och mig, ställer frågan till oss alla: får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Får jag inte göra som jag vill med mina barn? Vi ser i alla fall att Herren på något sätt arbetar för att lyfta fram någonting som vi helst inte vill se hos oss själva. Det här med bjälken och grandet, ni vet. Fast det är inte säkert att det är ett grand. I den andres ögon, det är inte säkert att det är en bjälke i ditt, det kanske är en hel brädgård. Problemet är i vilket fall större och annorlunda än vi är klara över. Det är ju ändå en gåta för oss alla att Jesus behövde dö under så kränkande och brutala former för att vi skulle bli frälsta. Kan vi se proportionerna mellan problem och problemets lösning? Ofta så säger vi att det Jesus utverkade för oss är syndernas förlåtelse. Men syndernas förlåtelse fanns redan i det gamla förbundet, stora försoningsdagen. Där meddelades syndernas förlåtelse. Johannes döparen förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, skriver Lukas. Nej, Jesus går ett stort steg längre. Han vill komma åt själva problemet, roten. Detta som tar sig uttryck en gång i avund, en annan gång i jämförelser, en gång i stolthet, en annan gång i förakt. Allt det här som vi möter varje dag i våra egna liv. Och som vi är så pass vana vid att vi inte längre kanske förstår allvaret. I vilket fall jag tror de flesta av oss har försökt att spjärna emot, försökt att göra någonting åt det här. Och då kanske vi vet liksom Paulus att ju mer man försöker desto värre blir det. Det är därför alla konflikter är värre i kyrkan än någon annanstans, fast det borde vara tvärtom. Vad har nu detta med Israel att göra? Jo, det här betyder när Gud nu lyfter fram det som är problemet i människans väsen, upproret. När Gud låter detta så att säga lyftas fram, så betyder ju det att Gud inte sitter i himlen och vrider händerna när vi gör dumheter och säger oj oj oj, hur ska jag få dem att sluta med det här, och kan ni inte vara lite snällare i alla fall, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till med er. Utan vi kan förundras över att så mycket hemskheter kan inträffa, att hela historien är ju fruktansvärd. Jag tänkte när jag satt och körde hit och tittade på det vackra halländska och skånska landskapet, så tänkte jag hur många människors blod har utgjutits för att Sverige skulle besitta de här landskapen. Det är säkert inte dåligt. Man höll ju på att kriga i stort sett från slutet av 1300-talet till 1800 kallt eller varmt. Alltså historien, både i stort och smått, blir alltså en process där synden inte trycks ner, utan där synden på något sätt dras fram i ljuset. Och det betyder ju alltså att det blir en process full av smärta. Men varför tillåter Gud det här? Ja, det vet jag inte. Men gissa kan man ju alltid göra. Och jag tänker mig så här, att om du och jag ska kunna gå på gator av guld utan att försöka pilla loss någon gatsten då och då, så kanske det måste ha hänt någonting väldigt drastiskt med dig och mig. Åtminstone med mig. Alltså, när nu människan står där i lustgården och tittar på det här trädet, så är det ju möjligt att fresta henne. Man kunde tycka att men Gud kunde väl ha gjort människan immun mot frestelse från början, så hade vi sluppit allt det här. Ja, men då hade vi aldrig kunnat älska på allvar. Därför kärleken måste få vara ett fritt val. Och till det fria valet måste jag ha ett alternativ. Det är inget fritt val men jag bara har en sak att välja på. Jag kan inte välja ljus om inte mörker finns. Och på något sätt, vi måste igenom den här processen för att komma till den punkten där mörker är möjligt. Men där vi säger nej tack. Inte för mig. Och där vi får lov att leva i ett rike där alla andra också säger nej tack. Utan poliser, utan hemliga avlyssningar, utan knarkkommittéer och knarkhundar, utan en massa annat sånt här som vill till för att hålla ordning på oss upproriska människor. Utan att komma till den punkten där kärleken är det enda alternativ som människor väljer. Och ändå är människan fri. Där Herrens ande är, där är frihet. Vi ska tillbaka till Bibeln lite grann igen och vi ska titta på Romarbrevet 5. Vi ska läsa de första 11 verserna. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Det här upproret som jag talar om, det är ju en väldigt speciell konflikt. Därför att den ena parten har 100% rätten på sin sida. Är helt oskyldig och har dessutom all makt och är god. Den andra parten vill gärna ha makt och har hela orätten på sin sida. Och det behöver man ha klart för sig när det handlar om vad ska man göra åt konflikten. Och då har vi ju ofta sagt att ja, Gud behöver ju ändra på sig. Så Jesus, han har dött för att Gud skulle komma på gott humör. Men istället så är det ju så att han har dött för att upproret i dig och mig skulle dö. Därför låter han sig födas som människa. Och utan skuld, utan brist, blir han ändå utsatt för människors fiendskap och dödad. Vi har blivit förklarade rättfärdiga av tro. Och det är så underbart. Du är förklarad rättfärdig. Det betyder inte att du är perfekt, för det är du inte. Och inte jag heller. Men Gud har förklarat dig rättfärdig. Varför det? Ja, du är inräknad i den skara som kommer att bli. Så enkelt är det. Och du har också möjligheten, du har tillträde till nåden. Att få umgås med den gode guden. Det är därför vi är här. Och få lära känna honom. Inspireras av honom, ta emot hans ande och på det sättet bli påverkad. Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var Guds fiender. Om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Alltså, det har hänt något med dig och mig. Vi har fått lov att ta emot Guds heliga ande. och på det viset försonade till Gud, med Gud. Låt försona er med Gud, som Paulus skriver i andra Korinthierbrevet. Det är något fantastiskt. Men vi håller i minnet att fiendskapen mot Gud kan vi inte bara sopa under mattan. Gud gör det minst av allt. Utan historien, vandringen genom dödsskuggans dal, är en process med mycket smärta och mycket oväntade saker. Men i hela denna process låter Gud fader sin son gå före, och hans folk Israel går med honom mitt i allt sitt uppror. Men ändå, Israel är ett Herrens redskap för den frälsning som alla behöver, judar såväl som greker. Och det är ett spännande kapitel som vi ska gräva mera i imorgon och i övermorgon. Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ords rikedom. Och vi tackar dig för att du uppenbarar i våra hjärtan den överväldigande nåd som utgår ifrån dig till var och en av oss. Detta underbara som har skett i våra liv, att vi har blivit försonade, vi har blivit förklarade rättfärdiga, vi har fått ta emot den heliga ande. Herre, låt oss få se på vad sätt Israel nu är ditt redskap i en process som ska omfatta alla människor i alla tider. Herre, vi gläder oss åt din vishet, åt din frihet, den som du erbjuder oss. Att vi blir fria inte bara från synderna, det är ju inte så bara, Herre, men också att vi ytterst sett får bli fria från allt det här som styr oss och som är så viktigt medan livet pågår och som bara är skräp när vi ska dö. Herre, låt din heliga ande vara med i bibelstudier och i bönetimmar, att vi verkligen får utgjuta våra hjärtan inför dig. Amen.